Det är alltså intimt förbunden med Domarboken. Och man vet väldigt lite om när den skrevs och vem som skrev den. Man utgår från att det har kunnat vara Samuel som skrev den. Och det står att det utbröt en hungersnöd. Och det är mycket möjligt att det var den stora hemsökelse som drabbade landet på Gideons tid. Det här är ju en bok som skiljer sig väldigt från Domarbokens krigiska erövringar, dess nederlag, avfall, olycka, men befrielse. Det är en idyllisk berättelse om ett släktförhållande. Det finns ju en del som menar att det här är en konstruerad berättelse för att få in Davids släkttavla i sammanhanget. Och Davids släkttavla, den berör ju Jesus. Men jag tror att det har kommit med därför att det är en verklig händelse som har en mycket, mycket djup innebörd och lär oss Guds omsorg och hur frälsningen omfattar alla människor. Det här kommer alltså att bli början på den messianska släkttavlan. Släkttavlor och släktledningshistorier har vi ju mycket av i Bibeln. I kapitel 1 så läser vi om att man begav sig på flykt ifrån det rika landet som flöt av mjölk och honung därför att det blev hungersnöd. Ja, vi har talat om patriarkerna att de också mötte hungersnöd i det här landet. Och man kan ju fråga sig om det var rätt utav den här mannen Elimelek att gå till ett annat land, ett hedna land. Och vi märker ju att han beblandade sig med folket där. Deras söner gifte sig med moabitiska döttrar. Men när mannen dog och sönerna dog, så beslutade Naomi att gå hem igen. Om man hamnar på en plats där ondska råder, så är det ju ingenting som säger att man behöver stanna kvar. Hon säger: Herren hade sett till sitt folk och gett det bröd. Det hade hon fått veta och hade hon fått se. Och därför beslutade hon att vända tillbaka dit. Hennes båda sonhustrur, svärdöttrar, var beredda att följa med henne. Men hon ville att de skulle vända tillbaka. Naomi hade själv påverkats lite grann av uppfattningen. Så hon säger så här: din svägerska ska vända tillbaka till sitt folk och sin Gud. Hon nästan hade lite respekt och tro på de moabitiska gudarna. Så Orpa, hon vände om. Men Rut, hon ger bevis på någonting som är verklig överlåtelse. När hon säger till sin svärmor: den 16:e versen. Sök inte intala mig att övergiva dig och vända tillbaka ifrån dig. Ty dit du går vill och jag gå, och där du stannar vill och jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Hennes svägerska var exempel på människor som så lätt kan komma med utan inre övertygelse och överlåtelse. Men Rut framstår som ett exempel på den där helöverlåtelsen, att lämna allt det gamla. Din Gud är min Gud, och ditt folk är ditt folk, och dit du går vill jag gå. Där framstår hon som det stora föredömet och exemplet när det gäller att överlåta sig. De kom tillbaka till den stad som var Naomis hemstad och där hennes man hade bott, Betlehem. Där möter vi en man som heter Boas. Och tänk på Boas bakgrund. Den man som framträder så sympatiskt och fin. Han var son till Rahab. Det var sjökan som hade gömt de här spejarna som kom in och därför hade blivit räddad. Och Boas svar, det var Salmon. Och man utgår från att det var en utav spejarna. Och då blev ju så att Moab, han kom att ha en halvkanitisk bakgrund. Och denne man, han uppträdde på ett sätt som väckte förtroende och visade kärlek och omtanke mot den här värnlösa änkan som kom och samlade ax på hans åker. Men tredje kapitlet så finner vi att Naomi hade en väldig omtanke om sin sonhustru. Och hos henne fanns en iver att hon skulle få tillfälle att uppväcka avkomma åt Naomis döde son. Det var tre saker som låg bakom den här planen hon la upp. Det var ju en ganska finurlig plan. Ni märker att jag utgår från att ni har läst det här tillsammans. Hon förstod och visste att Boas var bördeman och hade förpliktelser. Det här är ju sånt som är ganska främmande för oss. Vi vet inte riktigt vad bördeman är. Men vi slår upp femte Moseboks 25 kapitel. Så finner vi hur Gud hade förordnat saker och ting så att egendomen skulle bevaras bland folket och bland släkten och inte komma vidare bort. Det fanns jubelåret när all egendom skulle gå tillbaka till dess ursprungliga ägare. Det var för att bevara folket intakt och bevara egendomen intakt. Och så fanns den här regeln i det 25 kapitlets femte vers. När bröder bor tillsammans och en av dem dör barnlös, så skall den dödes hustru inte gifta sig med någon främmande man utom släkten. Hennes svåger skall gå in till henne och taga henne till hustru och så äkta henne i sin broders ställe. Och där gick ju brödraskapet långt, så att det fanns bördemän som stod i rätt och skyldighet att överta egendomen, att friköpa den och att också se till att det blev avkomma till den dödes minne. Och det här visste nu Naomi, att så låg det till med Boas, och därför vågade hon lägga upp den här planen. Hon visste det här och fann det därför naturligt, och det var den andra bidragande orsaken. Det var inget märkligt i det. Hon fruktade Gud och visste att så här skulle det gå till, och därför gjorde hon det. Och hon hade väl kunskap om Boas och visste att det var en god man som skulle behandla Rut på rätt sätt. Det finns ju här också verkligen kännetecknande. Det var Ruts lydnad mot sin svärmor. Hon gjorde precis som hon sa. Och så känner vi till det här händelseförloppet. Och det fjärde kapitlet, det talar om hur Boas tagit Rut till hustru och hur hon blir stammoder till David. Det åkerstycke som tillhörde vår broder Elimelek har Naomi sålt, hon som kom tillbaka från Moabs land. Det var alltså intecknat troligen för att hon skulle få pengar att livnära sig på, så att det hade kommit i en annans ägo. Och Boas visste att det fanns en bördeman som tog närmare till hans, och han överlämnade det åt honom att han ska göra det. Men han var intresserad av egendomen, men han var inte intresserad av det som skulle följa med, att han också skulle ta hand om Naomis svärdotter. Och därför så backade han ur, och då fick Boas köpa åkern och fick också Rut som hustru. Vad är det då som Gud vill lära oss genom den här händelsen? Ja, det finns mycket, mycket av djup i den här vackra, fina skildringen. Det finns de här yttre tingen om Boas kärlek, om Boas omtanke om Rut. Där finns Ruts hängivenhet för sin svärmors Gud och tro och för henne personligen. Men vad vi finner här, det är att Rut, en moabitisk kvinna, fick plats i den messianska linjen. Och vi finner något så mycket intressant, att en moabitisk kvinna upptas i Israel, fullt accepterad. Och varför är det märkligt? Femte Mosebok går vi tillbaka till och läser där i det 23 kapitlet, femte Moseboks 23 kapitel och den 23 versen. Förlåt, tredje versen. Ingen ammonit eller moabit skall komma in i Herrens församling. Icke ens den som i tionde led är avkomling av en sådan skall någonsin komma in i Herrens församling. Det tycks vara motsägelsefullt att här en moabitisk kvinna blev accepterad i församlingen. Men det visar oss Guds stora omtanke om hedningarna. För denna kvinna Rut blev inte bara upptagen bland folket, utan hon får en framträdande plats i Davids och också i Jesu släkttavla. Det finner vi när vi läser Matteus evangeliets första kapitel. Det här är mycket, mycket intressant. En kvinna som beslutar att lämna sina fäders gudar, sitt hemland, för att följa med sin svärmor, kommer in i gemenskap med ett folk som trodde på den levande och sanne guden. Och denna kvinna får komma med i Jesu släkttavla. Herren har inte glömt hedningarna, fast han utvalt Israel till sitt egendomsfolk. Det läste vi i första Mosebok 12 kapitel, tredje versen. Du ska vara med ett folk framför alla andra folk. Frälsningen i Jesus Kristus, nu kommer vi in på den messianska linjen, den gäller både folket som var Israel och folken som var alla hedningarna, alltså judar och hedningar. Och här kommer vi in på ett djup och en hemlighet som Paulus berör i Efesierbrevets tredje kapitel, där han säger i den sjätte versen, Efesierbrevet 3 och 6. Jag menar den hemligheten att hedningarna i Kristus Jesus är våra medarvingar och jämte oss lämmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga i löftet, detta genom evangelium. Den där hemligheten, det är den vi har svårt att förstå, men den finns här fördolt. Hur Gud redan så tidigt planerade att frälsningen skulle omfatta också hedningarna. Boas, son till Rahab och Salmon, han var den som kom att förebilda Jesus Kristus, som har rätt att återlösa eller återköpa. Här ser du djupet. Hela Guds värld, skapade värld, hela människosläktet kom i den ondes våld. Och det är sant. Hela världen är i den ondes våld. Men Gud ville köpa tillbaka det som rättligen tillhörde honom. Och för att det skulle kunna ske, så måste det finnas en bördeman, en som hade rätt att friköpa. En av de äldste sade till mig: gråt icke, se, lejonet av Judas stam, telningen från Davids rot, har vunnit seger, så att han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 insegel. Det var han som hade rätt att överta köpbrevet och köpa oss fria ifrån djävulens makt och välde. Jesus Kristus, Guds son, han som är vår frälsare. I Efesierbrevets 2 kapitel står det den 14 versen. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur som stod mellan oss, nämligen ovänskapen. Så finner vi genom hela Gamla testamentet bilder som pekar fram på vad som skulle ske när Jesus dog på korset. Och han är vår bördeman. Han är den som köpte oss fria ifrån djävulens välde och djävulens makt. Och han är den enda som kunde göra det. Och därför har vi fått uppleva frälsning genom tron på Jesus Kristus. Och det var de tankarna som jag ville förmedla till er ifrån den här lilla boken, Ruts bok.